både orsaker och när vi ska förstå smärtan så är det både biologiska orsaker, psykologiska och sociala. Och vi behöver ha med den här bilden både när vi tänker på orsaker och när vi förstår vilken effekt smärta kan ha på oss och så vidare.
Hej, här är ett nytt avsnitt av Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Idag ska vi prata om långvarig generaliserad smärta, där fibromyalgi är ett exempel på sån smärta. Och dagens gäst, det är Anna Grimby Ekman. Varmt välkommen.
Tack.
Du är professor i hälsovetenskaplig statistik här på Göteborgs universitet och din forskning baseras då på stora mängder data med det långsiktiga målet att rehabiliteringen för personer med långvarig smärta ska bli bättre. Hur kommer det sig att du som statistiker började intressera dig för smärta? Hur kom du in på det spåret?
Det började redan när jag utbildade mig till statistiker och även inom forskarutbildningen inom statistik. Så hade jag en del konsultuppdrag och hade kontakt med rehabiliteringsmedicin. Kom in på rehabilitering. Och min första fasta tjänst var på arbets- och miljömedicin här på Sahlgrenska. Och då handlade det mycket, detta var i slutet på 90-talet, då handlade det mycket om att det var datorisering av arbetslivet, kontorsplatser och så vidare. Att det var mycket datorarbetsmiljöer som skapades. Och då var det mycket musarm, ont i nacke, axlar, armar, händer och så vidare på grund av det. Så där var det mycket forskning kring de bitarna och då kom vi in på smärta. Men arbetsmiljökopplat. Och där gjorde jag min andra forskarutbildning då, som just var epidemiologi kring de här delarna, smärta i nacke, axlar. Men sen så efter den, när jag hade disputerat, så min postdoc fick jag göra i Linköping. Mm. Och då gjorde jag den i en forskargrupp som Björn Järle och Britt Larsson hade. Och de är kopplade där till smärtrehabilitering, även kliniskt. Och då kom jag in på långvarig smärta i deras forskningsområden. Och det var saker som hade väckts också redan innan när jag höll på inom arbetsmiljömedicin, att jag var intresserad av den här långvariga smärtan, den här mer spridda smärtan som var något annat än den här specifika nacksmärtan till exempel som jag hade koncentrerat mig på då.
På vilket sätt var det något annat? Vad var skillnaden för dig som forskare där att börja med den långvariga smärtan?
Dels är det ett mycket bredare område, mer komplext. Och att man även tidigare, oavsett vad det handlade om för smärta, så var man väldigt mycket inne på att man skulle hitta vad var den lokaliserad. Var det en nacksmärta eller en ländryggsmärta? Och i vissa situationer är det fortfarande viktigt, men det är inte alltid den är lokal, utan den kan vara generell. Mm. Och att komma in i det området med den här generaliserade, spridda smärtan och förstå den, det var väldigt spännande. Mm.
Jag tänker att vi ska komma in på din forskning lite närmare alldeles strax. Men allra först så kanske det är bra att ge några definitioner här. Jag tänker på det här med smärta. Vad är det egentligen?
Ja, och en väldigt enkel definition av smärta. Smärta är en upplevelse. Om vi tänker oss ett förenklat exempel där vi slår oss eller skär oss, då skickas det en nervsignal från den här skadan upp till hjärnan. Den nervsignalen är inte smärta, utan det är bara en signal. Men sen tolkas detta i hjärnan och det blir smärta. Det här är ett förenklat sätt att förklara det på, men det är upplevelsen som är smärtan. Mm.
Och du fokuserar då på långvarig och generaliserad smärta. Vad är det för smärta?
Jo, den långvariga är ju helt enkelt att den är långvarig. Mm. Och där har vi en enkel definition att den ska vara mer än 3 månader. Och att man har satt just 3 månader är att man tänker att det är efter en naturlig läkningstid och att man ändå har ont sen. Så säg att du har brutit benet eller du har vrickat foten eller någonting och så efter en naturlig läkningstid så har du ändå ont. Det finns ingen skada kvar. Och då kallar vi det för långvarig smärta. Och den generaliserade smärtan, det är den här spridda smärtan. Att du kan ha ont på väldigt många områden på en gång. Och det finns ingen riktig, om vi säger just nu då, det finns ingen riktig förklaring, men det gör det ju. Men det är så man tänker på det, att den är spridd. Mm.
Det finns några begrepp här som vi behöver komma in på och som kanske inte är så kända när det gäller smärta. Och det är ju att den delas in i många olika typer av smärta. Alltså det som de flesta tänker på kanske när man pratar om smärta, den här ondheten som vi får när vi slår oss till exempel, den kallas för nociceptiv smärta. Och en annan form är den neuropatiska smärtan, som är den smärta som uppstår när nervsystemet skadas. Men den smärtan då som vi framförallt ska prata här om idag, den kallas för den nociplastiska smärtan. Vad är det som är känt om just den här smärtan, den nociplastiska smärtan? Hur funkar den?
Om jag får bara börja med att gå tillbaka till den här nociceptiva, precis som du säger, den här vardagssmärtan, vi slår oss, det gör ont.
Ja.
Och den neuropatiska, där är den skada på nerverna.
Ja.
Den nociplastiska, där är det smärtsystemet som inte fungerar. Och då kan man förenkla det genom att säga att det är att gasen och bromsen i smärtsystemet inte fungerar. Vi får mer ont än vad vi borde få i situationer som ändå gör ont. Och vi kan få ont i situationer som inte borde göra det. Det vill säga att en beröring, kläder eller någonting. Och alla de här tre begreppen har ju med mekanismer bakom smärtan att göra. Därför man vill göra de här indelningarna.
Mm.
Och den här nociplastiska smärtan, den är ju kopplad till det som jag då kallar för generaliserad smärta.
Mm.
Men i början hade man inte det här nociplastiska begreppet. Men nu har vi det sedan ett par år tillbaka som ett formellt begrepp.
Mm. Så det är ganska nytt, det här begreppet?
Ja, det är det. Mm. Det så att ett tag fanns generaliserade, kanske grovt sett i 8 år eller någonting. Men sen så för några år sedan så införde man nociplastiskt formellt. Då.
Mm. Vad betyder det för forskningen att man får in ett sånt begrepp för den här typen av smärta?
Jo, men det är väldigt viktigt både för forskningen men också för kopplingen till klinik och vård att man har en mekanism bakom. För länge sedan så fanns det en grupp som man kallade för idiopatisk smärta, en oförklarad smärta. Och det är ju inte särskilt bra att ha en grupp där mekanismen är oförklarad.
Mm.
Den här ger ju en förklaring.
Mm.
Så även om det fortfarande är svårt att greppa den här förklaringen, det behövs mycket forskning kring den, så ger det ju en mekanism som vi nu kan lyfta fram.
Mm.
Så det är ju jätteviktigt.
Mm. Vad är känt om den här mekanismen då? Hur, det här är inte exakt ditt område, det vet jag, men jag undrar ändå, alltså med tanke på att det är ett sånt nytt begrepp, vad vet vi om mekanismen bakom den nociplastiska smärtan?
Alltså, vi vet ju ändå ganska mycket. Det här är ett komplext system. Så när vi säger att, när jag säger att nervsystemet inte fungerar och gasen och bromsen inte fungerar, så är det ju många olika delar, både perifert ute i kroppen och centralt i kroppen i nervsystemet som det här påverkas. Och där vet man ju en hel del om hur det här ser ut och fungerar. Men sen så finns det mycket bitar som vi inte vet något om, och där kan jag inte komma ifrån att nämna också att det här är ju nervsystemet som inte fungerar, men sen har vi ju fler system, immunsystemet, neuroendokrina systemet och så vidare som inte fungerar också, och alla de här är ju sammankopplade på något sätt.
Mm.
Så att ska man fullt förstå nociplastisk smärta så är det mer man försöker förstå kring det här, där det kan vara till exempel inflammatoriska immunförsvaret, men det kan också vara hormonbitar och så.
Mm.
Men just att smärtsystemet inte fungerar i grunden i definitionen av nociplastisk smärta.
Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på ett konkret exempel här på smärtsyndrom, och det är fibromyalgi. Det är ju ett ganska känd diagnos i dagsläget, och det är ett exempel på långvarig och generell smärta där den som har fibromyalgi, den lever med värk i muskler och i bindväv. Och det är väldigt många människor som lever med den här diagnosen. Enligt Fibromyalgiförbundet så är det mellan 2-4% av befolkningen som har det här smärtsyndromet. Och det är mest vuxna kvinnor, men det finns också män och barn som lever med fibromyalgi. Och det här är en diagnos som accepterades under 1980-talet, men vad jag förstår så kan den här diagnosen fortfarande ibland ifrågasättas inom vården. Vad är din bild här? Vilken ställning har den här diagnosen idag?
Ja, och då får jag också svara utifrån min position som icke-kliniker och teoretiker i detta. Men det är ju ändå att den har ju mer acceptans nu än vad det hade förr. Men överhuvudtaget generaliserad smärta som den här tillhör, ju mer vi vet om den, ju mer kunskap vi har om den, desto mer respekt får ju också de här olika tillstånden. Så att ju mer kunskap, ju mer forskning vi har, ju mer vi vet om till exempel fibromyalgi, så sprider det sig också till den övriga delen av generaliserad smärta. Så att det blir, då får vi ju mer acceptans av de här tillstånden.
Och det pågår ju mycket forskning om det här. Det är fortfarande väldigt mycket som vi inte vet när det gäller fibromyalgi och annan generaliserad smärta. Men klart är i alla fall då, förstår jag, att det finns många olika orsaker bakom de här smärtsyndromen.
Ja, det gör det. Och det är komplext det här med de här olika orsakerna. Det finns inte en orsak, utan det är en mängd orsaker. Och där behövs det ju ytterligare forskning kring det här.
Kan det vara till exempel liksom, i det här komplexa orsaks...
Och det beror lite på vilken nivå vi pratar om det. Om jag tänker i epidemiologiska studier till exempel, så kan jag ha tittat på hur stress, fysisk inaktivitet och sömn, hur det påverkar en utveckling av långvarig smärta, och hur de interagerar med varandra. För det är viktigt också att tänka att här finns det inga orsaker som ensamma verkar, utan det är kombinationer av dem. Och det är ju ett sätt där vi har gjort en väldigt enkel forskning, där vi inte har gått in på om det är fibromyalgi eller inte, utan bara om det är en långvarig smärta eller inte. Men sen så finns det också en modell eller ett ramverk som vi pratar om mycket inom smärta, både forskning och kliniskt, och det är det biopsykosociala modellen. Det innebär att både orsaker, och när vi ska förstå smärtan, så är det både biologiska orsaker, psykologiska och sociala. Och vi behöver ha med den här bilden både när vi tänker på orsaker och när vi förstår vilken effekt smärta kan ha på oss och så vidare. Så att den här biopsykosociala modellen säger ganska mycket om hur komplext det är och vilka delar.
Det låter ju som att smärtforskare måste samarbeta väldigt brett för att kunna ta det här helhetsgreppet på, när det är så många olika aspekter som spelar roll, menar jag.
Ja, det är det definitivt. Det är väldigt inte att det är många olika professioner, olika experter och kunskaper på en gång. Och sen som forskare så kan man ju också grotta ner sig i en väldigt detalj och hamna i en väldigt liten del. Så det kan man ju definitivt göra också. Men man behöver ha den här helhetsbilden, och beroende på vilken nivå man forskar på. Och där kan man ju själv som ensam eller som forskare variera lite vilken nivå man är på i olika projekt. Men definitivt så behövs det mycket samarbete på många olika sätt.
Hörru, jag blir nyfiken på din forskning. Kan vi inte gå in och prata lite mer om den? Alltså du tittar på faktorer som på befolkningsnivå kan bidra till att generaliserad smärta kanske utvecklas. Kan du berätta mer om de faktorerna? Befolkningsnivåfaktorerna som du studerar?
Ja, dels är det ju lite det här exemplet som jag sa, att vi tittade på unga vuxna och såg just på stress, sömn och inaktivitet eller fysisk aktivitet. Så det är ju typiskt sådana olika faktorer som vi tittar mycket på i de projekt som är aktuella eller nyss varit aktuella för mig. Men det är återigen att man kommer tillbaka till den här biopsykosociala, där man kan tänka sig socialt, vad är det för faktorer som spelar roll? Psykologiskt beteende och känslomässigt, vad spelar roll? Och biologiskt. Så att det täcker nog in de bitarna. Jag håller inte på med arbetsmiljö och arbetsmiljöforskningen längre.
Nej.
Utan det är mer livsstil, mer sömn. Sömn är en väldigt viktig faktor. Det finns aldrig en faktor som är viktig, men den är väldigt viktig.
Sen vet jag ju att ett viktigt mål med din forskning är just det här att hjälpa till att förbättra behandlingen för den här generaliserade smärtan. Och där finns det något som heter multimodal behandling, som är en möjlighet som finns för personer som lever med långvarig och generaliserad smärta. Kan du berätta om den här behandlingen? Hur funkar den? För jag vill komma in sen på hur du forskar för att förbättra detta. Men berätta om själva behandlingen.
Jo, men det är bra. Multimodal smärtrehabilitering kan vi kalla det för. Och den är multimodal just därför att den har med sig också det här att det är många olika nivåer vi gör det på. Så att det är både medicinska insatser, det är fysisk aktivitet, psykologiska och pedagogiska interventioner som är ett helt rehabiliteringsprogram, där det är många olika professioner, alltså både läkare, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer. Det kan vara en blandning, men det behövs flera stycken som jobbar i ett team. Och de här programmen, det är alltså att man kan hålla på. De ser lite olika ut på olika enheter i landet. Men de kanske är 6-8 veckor långa. Patienterna kommer flera dagar i veckan in och är med i de här. Väldigt ofta är de gruppbaserade, men det finns individuella varianter. Och man gör ju justeringar, men grunden ser ut sån. Och det här är det, den behandlingsform för svår långvarig smärta som är den som man säger idag att det är det bästa vi har.
Mm. Det låter ju som att det är tidskrävande både för vården och för patienterna eller personerna som lever med smärtan.
Ja, precis. Mm. Att det är både för vården, om man tänker man håller på i flera veckor, man behöver flera professioner och så vidare. Och för patienterna så är det en stor insats att komma in och genomgå det här programmet som faktiskt då, de måste ju vara engagerade ordentligt i programmet och det tar mycket tid.
Mm.
Så att alla har ju inte möjlighet riktigt att få ihop och gå ett sånt här program heller. Men det är det som man ändå idag ser som det bästa när det är en svår långvarig smärta.
Och här jobbar du i registerforskning för att undersöka hur bra det här funkar, eller snarare för vilka personer det funkar bäst.
Ja, precis. Det finns ett nationellt kvalitetsregister kring där specialistenheterna som håller på med sånt här multimodalt smärtrehabiliteringsprogram då är anslutna, och det är en stor andel, de flesta är anslutna där. Och i ett projekt så ser vi på över flera år från 2009 till 2018 är det vi har just nu, så ser vi just på data på det här där vi då ser patienterna fyller i en mängd enkäter och det gör de när de kommer, när de får en remiss till en smärtenhet. Och sen om de genomgår ett sånt här program, och jag kallar det nu för MMR för att ha lite kortare namn på det. När de har genomgått det så frågar man igen det här, en mängd frågeformulär och så vidare. Och sen efter ett år en uppföljning. Och det är den här datan som vi vill använda i projektet. Och då vill vi se om det går med det här projektet att faktiskt hjälpa till och göra ett beslutsstöd. Inte något som tar ett beslut, utan ett beslutsstöd som kan hjälpa både teamet som ska avgöra, är det här en person som faktiskt kanske får nytta av att genomgå programmet? Men också för patienten där det är ett stort program att genomgå. Vilken nytta kan det här ha för mig? Så att det kan ge en liten indikation om vilken sannolikhet har den här personen att faktiskt få ett positivt resultat.
Mm. Så teamet kan informera en smärtpatient om att andra patienter som har liknande situation som du har, där har 80% kunnat förbättra sin smärtupplevelse genom att gå igenom det här programmet, till exempel.
Ja, precis. Ja. Så det var en bra förklaring. Mm. Och problemet här är ju, precis som du sa, vad är det som är att man har en positiv utveckling. Det är en mängd olika områden som, vad är effekten av behandlingen? Ja, det kan ju vara det, så har ju patienten olika förväntningar på behandlingsprogrammet. Så man får ju se, man ser ju både på smärtan i sig, smärtintensiteten och så vidare. Man ser på ångest och depression, fysisk funktion och så vidare. Så allt det här blir ganska komplext och det är därför man behöver titta på det lite djupare och se, kan man få fram en prediktionsmodell som vi kallar det för att se var någonstans finns det då kanske en hög sannolikhet att det ska gå bra och ta ett beslut utifrån det. Mm. Men utifrån det så kan man ju också lite, som du var inne på innan också, kanske se vilka är det, vilken grupp av patienter verkar inte få en bra behandling. Och det här har man ju tittat på lite tidigare, men vad vi gör här är också att se på det lite mer avancerat metodmässigt, just för att fånga den här bredden av både orsaker innan eller faktorer innan som vi tittar på.
Mm.
Och de här olika utfallen som patienten då ska vi få en positiv utveckling i.
Mm.
Men tanken att det ska kunna bli något som faktiskt kan implementeras kliniskt hos de som har det här registret.
Mm. Du har ju varit väldigt noga med att poängtera tidigare här att du inte är kliniker, du är inte läkare, du är statistiker. Men samtidigt så vet jag ju att patienten är väldigt viktig för dig. Du har ju patienter som medverkar i forskningen som forskningspartners. Berätta hur det funkar och varför är det viktigt för forskningen att ha det?
Ja, men som det här exemplet på det här projektet vi pratar om nu, så är det ett kvalitetsregister. Det är en mängd siffror. Och för mig att ha med forskningspartners, det ger ju en berättelse till siffrorna. Jag får personer bakom siffrorna. Och de ger ett perspektiv på gruppen som har långvarig smärta. Så att det är en väldigt viktig del, så att man inte bara fastnar i siffrorna, utan faktiskt kan se individerna bakom. Sen så är det väldigt viktigt också, för jag är tvungen som forskare att förklara varför har jag tagit det här beslutet eller varför gör vi så här? Och också ha någon att diskutera med som faktiskt vet hur det är att sitta och fylla i formulären. Att sitta och ha den här långvariga smärtan, vad det innebär. Att faktiskt kunna fråga också vilka utfall, vad är det som är viktigast för er? Är det att komma över en viss nivå på ett utfall eller är det att få en liten förbättring i förändringen till exempel, som en liten fråga? Så att det ställs bra frågor, vi får viktiga diskussioner och sen är det väldigt också roligt för mig som forskare med forskningspartner, för det ger mig energi och man ser nyttan med det och de kan lyfta någonting som jag tänker att ja, men det här måste jag grotta ner mig i för att forskaren måste vara noggrann, och så ser jag att forskningspartnerna tycker det är jätteintressant och spännande och förstår vitsen med det och då växer jag som forskare också. Så att det är att få berättelser bakom, få rätt frågor och att det får en relevans. Så att det är jätteviktigt.
Mm. Du är ju med och driver ett nätverk för smärtforskning på vår fakultet, Sahlgrenska akademin. Där ni samlar forskare som på olika sätt berör smärta på olika sätt i sin forskning. För smärta är ju också ett symptom som ingår i många andra typer av diagnoser och sjukdomar. Och som många andra forskare också möter i sitt arbete med andra sjukdomar och aspekter av vården och av den mänskliga kroppen, så att säga. Och där vet jag att patientmedverkan just, alltså det här med forskningspartners, är ett väldigt viktigt stråk. Och det är något som ni kommer att ta upp nu på nästa nätverksmöte som jag har.
Ja, precis. Mm. Vi har ju hållit på för tredje året i rad, så har vi en smärtforskningsdag på hösten. Och nästa vecka så ska vi ha just den här smärtforskningsdagen. Då är en hel dag när vi samlar forskare och forskningsintresserade kring smärta. Och då har vi temat patientmedverkare.
Hur stort intresse har det varit för just det här temat?
Jo, men det har varit stort. Alltså, och jag vet inte riktigt, det är ju någonting som ligger i tiden. Man diskuterar det mycket. Det är även på europeisk nivå så lyfter man det. Man lyfter det i, när vi skriver ansökningar och sånt, att det tas med mer, att det är en viktig del. Även i, det har varit hos vissa intresseorganisationer och deras forskningsanslag så har det varit viktigt. Men nu är det viktigt även i de större anslagen. Så att det kommer mer och mer och därför så tänkte vi att vi behöver ha det här temat, för att det är inte så lätt alltid att starta med en forskningsmedverkan. När jag började med det så visste jag inte riktigt hur jag kunde göra, och jag lär mig fortfarande på vilka sätt och hur kan jag göra det. Och det är både praktiskt hur man ska göra det och när i tiden det passar i ett projekt och så vidare. Så att hjälpa till, både få höra exempel och där vi har då också patient- och intresseorganisationer med så de kan berätta sin bild av det, både hur det är att vara det men också att ge oss lite råd och tips som forskare kring detta. Mm. Så att man hjälper dem också som inte är så vana och vi som håller på att vi kan utveckla sig där.
Mm. Vi pratar ju om det här med din forskning kring det här med den multimodala behandlingen och sådär och hur man kan hjälpa till att rätt patienter få möjlighet att få den här behandlingen. Men du har ju ett annat forskningsspår också i din grupp, och då handlar det om jämlikheten inom smärtvården i Sverige. Kan du berätta mer om det här?
Ja, det är en doktorand, en fysioterapeut, Helene Svensdotter, som har börjat med det här. Och det är hennes två första projekt där, så bygger det också på det här kvalitetsregistret. Och där så ser hon på, just att hon tittar på jämlikheten i där hon tittar på i första delen, så tittar hon på att selekteras till en MMR. Och när jag säger selekteras till så är det ju en process. Det är ju både teamet som ska se, är det här en patient som kan ha nytta av det här projektet eller av den här behandlingen? Men också patienten som vi pratar om, som ska bedöma, är det här någonting som jag orkar och kan och vill pröva? Så den processen, det kallar jag för selektionen till. Mm. Och vad hon ser på då, det är att hon ser på män, kvinnor, på utbildning, på ålder och på vilken region i världen man kommer ifrån. Mm. Och de här sociodemografiska faktorerna, det är de som finns i registret. Man kan tänka sig fler sådana faktorer, men de här finns i registret. Och då vill hon se, finns det någon skillnad i de här grupperna i hur man, om man får en MMR eller inte? Man remitterar till en smärtenhet. Så det är de patienterna vi har att titta på. Men sen, hur selekteras de till MMR? Och då är det återigen viktigt att vi tänker på de här faktorerna och tänker på hur de interagerar med varandra. Mm. Att det är en väldigt viktig del. Man har länge tittat på, är det fler män, kvinnor som görs det? Är det fler äldre, yngre, men separat? Men när man ser på den här konstellationen ihop spelar det roll. Så det är väldigt intressant. Och där kommer vi nog mer väcka frågor än att ge svar. Mm. Frågor som kan bli hypoteser och saker som kan driva hennes forskning framåt sen. Mm. Och den andra delen som hör ihop med detta, hennes andra projekt där som också är registret, det är ju om behandlingen ser likadan ut för de här grupperna och hur de här grupperna interagerar i detta.
Det låter ju som att det här första projektet som vi pratade om, alltså det här beslutsstödet för vilka patienter som kommer att få bäst nytta av den här multimodala behandlingen och det här, den jämlika vården, att det hör väldigt väl ihop. För att jag tänker, om man har ett välfungerande beslutsstöd så borde det också bidra till att det blir mer jämlikt.
Ja, det är en bra fundering. Det är absolut, så är det ju så. Det, när vi gör det här beslutsstödet idag så bygger det ju på den datan som finns idag. Mm. Så att när vi tittar på beslutsstödet så kan vi ju bara se på de här personerna som faktiskt genomgick en MMR-behandling. Men man skulle ju vilja se framtiden sen också om man då, för det här selektionen, det som Helene gör med jämlikheten, kan ju leda till att andra skulle ha gått egentligen. Och vad hade det gett då? Då kan det ju förändra den här algoritmen som vi gör. Mm. Och den är ju uppdateringsbar. Tanken är, det här är ju en algoritm som kan uppdateras med nya data hela tiden. Mm. Så vad vi gör i det projektet är att göra en grundalgoritm som man sen kan uppdatera. Men det är helt riktigt att det hör ju definitivt ihop.
Mm. Hörru du, jag tycker vi måste prata om det här med att mäta smärta. För det är ju centralt när man pratar om forskning om smärta. Hur mäter vi egentligen? Kan inte du försöka beskriva de vedertagna metoderna som finns idag för att mäta smärta? Hur gör ni?
Mm. Och det är roligt att du frågar det, för att mäta just och mäta smärta och definiera, så här, det är ju lite mina favoritområden på något sätt, det jag gärna halkar in på. Och att mäta smärta, då kan det låta som en enkel fråga på ett sätt. Vi har en sak, smärta, som vi ska mäta. Men som vi har pratat om så är smärta väldigt komplext. Om vi tänker en enkel mätning av smärta traditionellt idag, vad gör vi? Vi kan mäta smärtintensiteten, hur ont gör det? Men bara det kan jag börja komplicera då. Ska det vara smärtintensiteten, hur ont det gör just nu? Hur ont det gjorde i genomsnitt senaste veckan, i rörelse, i vila. Var gör det ont? Menar du generellt över min kropp eller menar du just i mitt knä? Så bara den smärtintensiteten är ju lite lurig i sig. Mm. Men det är ju ett grundbegrepp. Och sen så ser vi ju på duration, hur länge du har haft smärtan. Och den behöver ju veta också för att kunna definiera som långvarig smärta eller inte. Mm. Och spridningen, att både i klinik och i forskning så har man ofta bilder av kroppen där patienter och personer kan då rita in var har de ont. Mm. Och det är ju viktigt både för att veta om det är lokalt vad det gör ont, men också för att kunna se på den generaliserade definitionen är just hur är det spritt i kroppen. Och sen så har vi också om det är en konstant smärta eller periodisk smärta. Sen finns det ju ytterligare mått, alltså om det är en brännande, stickande och så vidare, beroende på vilken situation vi mäter. Om vi tänker mer en populationsstudie så är det mycket de här första grejerna alltså, som vi mäter. Och allt det här är ju självrapporterat, för som vi sa så är ju smärta en upplevelse. Så det här är ju frågeformulär. Och sen så kan vi bara nämna att det här är ju smärtan i sig, så som vi traditionellt mäter, men dessutom så mäter vi ju mycket som är relaterat till smärtan. Har du sömnproblem, depression, ångest och så vidare. Mm. Så att det blir ju väldigt mycket frågeformulär. Men vi vill ju också, sen kan vi också experimentellt mäta smärtan. Vi kan till exempel mäta när det är, vid vilken värme det börjar kännas obehagligt och gör ont. Eller vid vilket tryck, vilket är någonting som vi håller på med mer i vår grupp. Trycksmärttrösklar. Då blir det en experimentell situation där du sitter och trycker på ett visst ställe och säger, hur ont hade du i nacken just nu på det här stället? Mm. Och man kan också sätta upp det så att det blir situationer där vi kan se om den här, vi pratar ju om smärtsystemet inte fungerar i den generaliserade och nociplastiska smärtan. Där det både är gasen och bromsen som inte fungerar. Och det här med att bromsen inte fungerar, det gör att mycket signaler som kommer i kroppen. Alla de här signalerna ska ju inte bli smärta. Så vi behöver filtrera det lite, och det är den här bromsen lite grann. Och den kan vi också testa experimentellt. Mm. Så det är ett sätt att mäta lite mer objektivt, men i en väldigt specifik situation. Men sen så finns det också mycket forskning till andra objektiva sätt. Men vi kan inte objektivt mäta en smärta. Men vi kan objektivt mäta en indikator och, som kan vara viktig att se. Och även den här indikatorn kan också trycka på vilken mekanism bakom. Som jag pratade om, att det kan vara smärtsystemet, det kan vara immunsystemet och så vidare. Att vi kanske kan trycka på vilken del det är. Och då är det mycket biomarkörer och sånt där. Så att det forskar man ju också mycket på. Men det kommer inte kunna gå att mäta smärta med ett mått på ett objektivt sätt någon gång, skulle jag vilja säga.
Så det är också en komplex sak, förstår jag då, att mäta smärtan?
Ja, det är en mängd mått, ett mönster av mått som behövs. Och att man också där får se på vilken nivå man vill mäta det. Vill vi mäta på indikatornivå biologiskt i kroppen? Vill jag mäta med? Men framförallt så tänker man, när man försöker mäta smärtan, så är det är den här upplevelsen, det är patienten jag frågar. Och där kommer ju en aspekt till, för som jag säger så är det väldigt mycket frågeformulär som vi mäter smärta med. Och det är också någonting som kräver mycket resurser hos personer som har en långvarig smärta. Så det måste vi alltid ha med oss också. Att de här mätningarna, för att de ska bli bra, så behöver vi många frågor. Annars blir det inga bra mått. Men det blir också tungt för patienten, så vi måste ha en balans där.
Men då kan vi ju konstatera här att smärtgruppen är en svårdefinierad grupp. Att behandlingen ofta består av många olika insatser, från läkemedel till fysisk aktivitet till psykologisk behandling, pedagogiska insatser. Alltså det här måste ju vara ett jätteutmanande område att forska om.
Ja, det är det. Och det är det som gör att det engagerar och är roligt. Det är en utmaning. Så att mycket det här, att det är komplext och det är många bitar som du säger. Och det är det som är roligt att se. Går det att få någon förenkling? All forskning är ju att förenkla saker, men de får inte förenklas för mycket. Men att få en struktur och en förenkling som faktiskt fungerar i det här, det är jättespännande. Så att det är utmanande, det är det som är roligt.
Jag tänker ställa en väldigt bred, stor fråga här nu. Och det är det här, alltså ditt personliga mål här med forskningen. Vad är det? Vad skulle du vilja bidra med inom smärtforskningens område?
Ja, men det är att på något sätt komma med några viktiga pusselbitar. All forskning är ju små pusselbitar i det hela. Så att komma med några viktiga pusselbitar som faktiskt är att vi bättre förstår långvarig smärta, och då specifikt den generaliserade smärtan. Att vi kan beskriva den här väldigt heterogena gruppen på något sätt, så vi faktiskt kan förstå den här heterogeniteten, den här olikheten på något sätt. Och att vi därför också kan följa, alltså hur den utvecklas och hur en behandlingsmetod och så är. Så att beskriva den här långvariga smärtan och beskriva heterogeniteten, den är mitt viktigaste mål. För den är ju jätteviktig både för forskningen i sig, den är viktig för patienter eller personer med långvarig smärta för att kunna beskriva sin smärta. Den är viktig för vården för att kunna beskriva till exempel ett behandlingsförlopp och utvärdera en behandling. Men den är också väldigt viktig ur folkhälsoperspektiv, att faktiskt epidemiologiskt kunna beskriva den här gruppen, eller mängden av grupper som den består av, på ett bra sätt.
Anna Grimby Ekman, stort tack för att du var med i podden Akademiliv.
Tack.
Och tack också till dig som har lyssnat. Om du vill kontakta oss som gör den här podden, då kan du mejla till akademiliv@gu.se. Hej då!
Hej då!